Vi ska läsa några rätt så ofta citerade ord ur Jesajas 30:e kapitel. Från 15 till 18 verserna, det är ju det russin vi brukar ta ur den kakan. Och nu ska vi verkligen smaka på det russinet en stund. Jesaja 30 och 15. Ty, så säger Herren, Herren Israels helige. Om ni vänder om och är stilla skall ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Men ni vill inte. Ni säger, nej, på hästar vill vi jaga fram. Därför ska ni också bli jagade. På snabba springare vill vi rida iväg. Därför ska också era förföljare vara snabba. Tusen av er ska fly för en enda mans hot eller för fem mäns hot. Till dess att vad som är kvar av er blir som en ensam stång på bergets topp, som ett baner på höjden. Ja, därför väntar Herren till dess han kan vara er nådig. Därför tronar han i höghet till dess han kan förbarma sig över er. Ty en domens Gud är Herren. Saliga är alla de som väntar efter honom. Ja, vem är det som väntar på vem? Vi väntar på väckelse, säger vi. Ja då, visst gör vi det. Och det kan ju hända att istället är Herren som väntar på oss. Att vi äntligen ska avstå från vår inneboende längtan efter hästkrafter. På snabba springare vill vi rida iväg. Om ni vänder om, säger Herren. Ja, det här är ju Jesaja. Någon gång på 750-talet före Kristus. Så vi flyttar oss 750 år framåt i tiden. Möter Jesus och lärjungarna, och Jesus säger, om ni inte omvänder er och blir som barnen, så kommer ni aldrig in i Guds rike. Omvändelse. Att vända om. Till vad? Ja, det är att vända om från styrka till svaghet. Jesus säger ju det där till lärjungarna när de föll in i den vanliga trallen, ni vet. De började diskutera vem av dem som var den största. Det outslitligaste av alla outslitliga samtalsämnen. Pesten som har förföljt Kristi kyrka sen begynnelsen. Vem är den största? Om ni vänder om och är stilla ska ni bli frälsta. Vi kan dra en enkel slutsats ur det här. Vi kan uttrycka den så här. Lydnad måste börja med väntan och stillhet. Den lydnad som inte har sin grund i stillhet räknar inte Gud som någon lydnad. Det är först om vi vänder om och är stilla som lydnaden är möjlig och tänkbar. Vi var inne på det här igår och jag fortsätter på samma spår lite grann idag. Att detta med att kunna vänta, det är så nära släkt med detta att kunna lyssna. Att det är lite av siamesiska tvillingar över de två. Den otåliga människan kan ha full hörsel men har svårt för att lyssna. Margareta var inne på det i förmiddags också. Det kan behövas tålamod innan man är klar över att man vet vad den andra har sagt. Ibland när jag har själavård med grälande äkta makar så brukar jag lära dem hur man ska göra. Jag brukar säga till den ene att du ska inte påstå att du vet vad din hustru har sagt förrän du kan återge det så hon godkänner det. Detta sagt till mannen. Han ska alltså med egna ord återge vad hon har sagt så att hon känns vid det hon sa. Och så får hustrun lära sig detsamma. De upptäcker mycket snart att det inte är mycket som har fastnat av det som den andra sa. Det är hutlöst effektivt, jag lovar. Många ser väldigt besvärade ut. Vår vilja att vänta och vår vilja att lyssna går ofta hand i hand. Och den lydnad inför Gud som inte bottnar i stillhet blir förr eller senare en lydnad där vi tar över firman och sparkar ut chefen. Det blir vår kyrka och inte Kristi kyrka. Jag kan i sammanhanget inte låta bli att citera dottern till en god vän till oss som i småbarnsåren hördes sjunga en gång: icke genom någon människas kyrka eller kraft ska det ske. Den 106:e salmen pekar ut det här för oss i praktiken. Salm 106. Vi ska börja läsa i den 7:e versen där. Det är en psalm som handlar om Israels folk under uttåget ur Egypten och ökenvandringen och så vidare. Våra fäder i Egypten gav inte akt på dina under. De tänkte inte på dina många nådegärningar, utan var motsträviga vid havet, invid Röda havet. Men han frälste dem för sitt namns skull, för att göra sin makt känd. Han talade strängt till Röda havet så att det blev torrt och förde dem genom djupen som genom en öken. Han frälste dem från deras motståndares hand och räddade dem från fiendens hand. Vattnet övertäckte deras ovänner, inte en enda av dem blev kvar. Då trodde de på hans ord. Då sjöng de hans lov. Men snart glömde de hans gärningar. De väntade inte på hans råd. De greps av lystnad i öknen och frestade Gud i ödemark. De väntade inte på hans råd. Och de hade bråttom. Vi ska ta och se lite grann hur det här såg ut i praktiken. Andra Mosebok 14 först. Tionde till sextonde versen är det. När så farao var helt nära lyfte Israels barn upp sina ögon och fick se att egyptierna kom tågande efter dem. Då blev Israels barn mycket förskräckta och ropade till Herren. Och de sa till Mose: fanns då inga gravar i Egypten eftersom du har fört oss hit till att dö i öknen? Hur illa gjorde du inte mot oss när du förde oss ut ur Egypten? Var det inte det vi sa till dig i Egypten? Vi sa ju: låt oss vara så att vi får tjäna egyptierna, ty det vore bättre för oss att tjäna egyptierna än att dö i öknen. Då svarade Mose folket: frukta inte, stå fasta så ska ni se vilken frälsning Herren idag ska bereda er. Ty aldrig någonsin ska ni mer få se egyptierna så som ni ser dem idag. Herren ska strida för er och ni ska vara stilla därvid. Och Herren sa till Mose: varför ropar du till mig? Säg till Israels barn att de drar vidare. Men lyft du upp din stav och räck ut din hand över havet och klyv dig i tu så att Israels barn kan gå mitt genom havet på torr mark. Ja, nu hade man alltså redan glömt det härliga uttåget ur Egypten. Utan nu det enda man tänkte på, det var så att säga att nu svävar vi i livsfara. Och då börjar man omedelbart anklaga Mose. Vad skulle vi här att göra? Vad dumt av dig att dra iväg med oss hit ut. Man skäller på Mose och indirekt naturligtvis också på Gud. Fast honom vågar man sig inte på samma sätt. Mose får ta emot så att säga det stryk som Gud egentligen skulle ha haft. Herren ska strida för er, säger han. Och ni ska vara stilla där vid. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Om vi ska kunna vandra med Herren så måste det finnas så att säga en botten av stillhet någonstans. Det betyder inte att man inte känner sig orolig, hispig och nervös. Men att det inte tar helt och hållet överhanden med. Och att man minns vad Gud har gjort. Så att man kan, så att säga, stå fast i det. 32 kapitlet, andra Mosebok. Där ser vi återigen det här med att man inte kan vänta och därför inte heller kan lyda. Men när folket såg att Mose dröjde att komma ned från berget församlade de sig kring Aron och sa till honom: upp, gör oss en gud som kan gå framför oss. Ty vi vet inte vad som har hänt med denne Mose, honom som förde oss upp ur Egyptens land. Då sa Aron till dem: ta guldringarna ur öronen på era hustrur, era söner och era döttrar och bär dem till mig. Då tog allt folket av sig guldringarna som de hade i öronen och de bar dem till Aron. Och han tog emot guldet av dem och formade det med en mejsel och gjorde av det en gjuten kalv. Och de sa: detta är din gud Israel, han som har fört dig upp ur Egyptens land. När Aron såg detta byggde han ett altare åt honom och Aron lät utropa och säga: imorgon blir en Herrens högtid. Ja, det tog lite tid. Mose var uppe på berget och det visade sig så småningom att det tog 40 dygn. Lite drygt en månad alltså. Och under tiden så blir folk nervösa och oroliga. Man har visserligen vid det här laget gått genom Röda havet och man har varit med om allt möjligt annat. Märkligt och stort och underbart. Men nu har det i alla fall tagit 3 veckor och karna inte kommit tillbaka. Upp, gör oss en gud. Och man har ännu inte lärt sig att vänta. Och därför har man heller inte förmågan att lyda. Utan istället förfaller man till den olydnad, faktiskt den form av olydnad som man bara några veckor tidigare dyrt och heligt hade lovat himmelens gud att aldrig hemfalla åt. Man gör sig en avgud. Och den som är gåtfullast av alla i det här gänget, det är ju Aron. Vi bläddrar tillbaka lite grann till 24 kapitlet. För jag är mycket nyfiken på hur Aron kunde göra en guldkalv och säga att detta var Herren, när han ändå hade sett Herren. 24 kapitlet. Och han sa till Mose: stig upp till Herren, du själv tillsammans med Aron, Nadab och Abihu och 70 av de äldste i Israel, och ni ska tillbe på avstånd. Mose ensam må träda fram till Herren, de andra må inte träda fram, inte heller må folket stiga dit upp med honom. Och Mose kom till folket och förkunnade för det alla Herrens ord och alla hans föreskrifter. Då svarade folket med en mun och sa: efter alla de ord Herren har talat vill vi göra. Därefter upptecknade Mose alla Herrens ord, och följande morgon steg han tidigt upp och byggde ett altare nedanför berget. Och han reste där 12 stoder efter Israels 12 stammar, och han sände israeliternas unga män iväg till att offra brännoffer, likaså slaktoffer av tjurar, till tackoffer åt Herren. Och Mose tog hälften av blodet och slog det i skålarna, och den andra hälften av blodet stänkte han på altaret. Och han tog förbundsboken och föreläste den för folket, och de sa: allt vad Herren har sagt vill vi göra och lyda. Då tog Mose blodet och stänkte det på folket och sa: se, detta är förbundets blod, det förbunds som Herren har slutit med er i enlighet med alla dessa ord. Och Mose och Aaron, Nadab och Abihu och 70 av de äldste Israel steg dit upp, och de fick se Israels Gud. Och under hans fötter var liksom ett inlagt golv av safirer, likt själva himmelen i klarhet. Men han lät inte sin hand drabba Israels barns främsta, utan sedan de hade skådat Gud åt det och drack. Hur bär man sig åt för att drabbas av en så snabb glömska? Så man några veckor senare står och gjuter en kalv och säger att detta är Gud. Och det har att göra med vår obeständighet, vår flyktighet. Och vi legitimerar ofta den där flyktigheten. Vi säger hurtfriskt: man kan inte leva på gamla välsignelser. Jo, men det kommer alltid ibland om man får lov att göra det. Ta fram konserverna, så att säga, och leva på dem. Det är inte meningen att man alltid ska göra det. Men det är inget onormalt i att det kommer tider då man verkligen måste påminna sig Herrens trofasthet i det förgångna, för att man ska kunna hålla fast vid honom och inte göra sig en guldkalv det första man gör, därför att Herren råkar dröja. Vi ska gå till Jesaja igen, nu till det 57:e kapitlet. Hela slutet av Jesaja handlar egentligen om tidens avslutning. Israels folks återupprättelse, Jerusalems återupprättelse och så vidare. Och här handlar det om Israel. Vi ska börja läsa den 14:e versen strax. Här handlar det om Israel när dess kraft är slut. Jesaja hade ju redan förut sagt att eftersom folket blev så charmat av det här med kraft och duktighet och förmåga och kompetens, så ska det till sist bli som en ensam stång, som ett baner på höjden. Och då, när folkets kraft så att säga är uttömd, då har vi kommit fram till detta som Zakaria säger: icke genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande. Här uttrycks det på ett annat sätt, men det är samma mening i det hela. Ja, det ska heta: bana väg, bana och bered väg, skaffa bort stötestenarna från mitt folks väg. Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter den helige: jag bor i helighet uppe i höjden, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande. Ty jag vill ge liv åt de ödmjukas ande och liv åt de förkrossades hjärta. Jag vill inte evinnerligen gå till rätta och inte ständigt förtörnas. Eljest skulle deras ande försmäkta inför mig de själar som jag själv har skapat. För hans girighets synd förtörnades jag. Jag slog honom, och i min förtörnelse höll jag mig dold. Men i sin avfällighet fortsatte han att vandra på sitt hjärtas väg. Hans vägar har jag sett, Men nu vill jag hela honom och leda honom och ge honom och hans sörjande tröst. Jag ska skapa frukt från hans läppar. Frid över dem som är fjärran och frid över dem som är nära, säger Herren. Jag ska hela honom. Men det ogudaktiga är som ett upprört hav. Ett som inte kan vara stilla. Ett hav vars vågor rör upp dy och orenlighet. Det ogudaktiga har ingen frid, säger min Gud. Ja, det är någonting som har med ogudaktigheten att göra. Denna vår oförmåga att vara stilla. Det finns en upprorsdimension i det här. Detta att om vi inte kan vara stilla inför Gud, så kan vi heller inte vara lydiga inför honom. Och om vi försöker, så leder det ändå till sist bara till att vi tar över på något vis. Vi blir så viktiga och vi blir så ansvarstyngda och vi blir så duktiga och vi kommer så i centrum att om Gud överhuvudtaget får vara med, så får han stå i ett hörn som betjänt och serva oss, så att säga. I vårt kolossalt viktiga arbete. Det blir ingen balans. Om vi ska försöka att lyda Gud utan att kunna vara stilla inför honom, så slutar det med att Gud upphör att vara Gud för oss. Om Gud ska fortsätta att vara Gud i våra ögon mens vi lyder honom, så måste det finnas någon botten av stillhet. Någon längtan efter en stillhet inför honom. Och det behöver också vi, av den anledningen att om vi inte kan vara stilla i vår lydnad, så blir lydnaden bara verksamhet, trältjänst. Då kommer vi att slita ihjäl oss. Du vet, all lydnad inför Gud handlar ju på något sätt om att gå ut i en värld med oändliga behov. Och vara försedd med begränsade resurser. Även om du får alla nådegåvor och är så uppfylld av den heliga ande så det rinner över, så gäller klockan fortfarande i ditt liv. Du behöver fortfarande 8 timmars sömn varje natt. Du behöver hinna äta och du behöver till och med hinna gå på toaletten. Det blir du inte fri ifrån fast du får nådegåvor. Fortfarande lyder du, så att säga, under begränsningens villkor. Och om vi inte förstår detta med att lydnad måste börja i stillhet, så är risken överhängande att lydnaden istället slutar i utbrändhet. Vi kommer att åta oss mer än vad Gud tänkte att vi skulle göra. För vi får mycket snabbt för oss att vi aldrig får lov att vila. För stackars Gud, han klarar ju inte upp det här utan vår hjälp. Och det gäller ju verkligen att vi lägger på ett kol nu. Och så upphör Gud att vara Gud. Och så blir vi som Gud. Och den frestelsen, den finns ju djupt inbyggd i vårt innersta. Och därför så väntar Gud. Därför väntar Herren tills han kan vara er nådig. Saliga är alla de som väntar efter honom. Vad gör Gud när vi tar över firman? Jo, han sätter sig med armarna i kors. Lugnt och stilla lutar han sig tillbaka i sin höga och upphöjda tron. För han vet precis hur det kommer att sluta. Och det vet ju strängt taget vi också om vi någonsin har läst en bok i kyrkohistorien. Men frestelsen är oss övermäktig. Har det inte gått för tidigare generationer ska det ju i alla fall gå för oss, vi som lever i ändens tid. Vi ska ju alltid kunna göra det omöjliga, gå genom väggarna och vad det är mera som folk säger att vi ska kunna göra det innan tiden tar slut. Men Herren han bor i helighet uppe i höjden, och så bor han hos den som är förkrossad och har en ödmjuk and. Den som har vänt om och blivit stilla. Det här har ju med sabbaten att göra, eller hur? Bland mycket annat. Sabbatsfirandets hemlighet. Känner vi den hemligheten eller gör vi inte det? Andra Mosebok 23. 10-13 verserna. I 6 år skall du beså din jord och inbärga dess gröda. Men under det 7:e året skall du låta den vila och ligga orörd, för att de fattiga bland ditt folk må äta därav. Vad de lämnar kvar, det må ätas av markens djur. Så ska du också göra med din vingård och med din olivplantering. 6 dagar ska du göra ditt arbete, men på 7:e dagen ska du hålla vilodag, för att din oxe och din åsna må ha ro, och din tjänstekvinnas son och främlingen må åtnjuta vila. I alla de avseenden om vilka jag har talat till er ska ni ta er tillvara, och andra gudars namn ska ni inte nämna. Det ska inte höras i din mun. Ja, här har vi både sabbaten och jubelår. Eller, nej, vad heter det, sabbatsåret? Det 7:e året och dess vila. Den 7:e dagen och dess vila. Och hemligheten är naturligtvis att nu skulle folket verkligen i grunden lära sig detta med att vara stilla inför Gud. För att inte ta över firman. För att inte komma till den punkten där lydnaden innebär någon sorts vanföreställning om att Gud skulle vara beroende av människors hjälp. Utan här stryks ju hela tiden det förhållandet under att det är människan som är beroende av Gud och inte tvärtom. Fariseerna på Jesu tid hade naturligtvis missförstått det här. Vi gör ju vad vi kan för att missförstå just detta med stillheten inför Gud. På hästar vill vi ju rida iväg. Det är ju så charmigt. Så de producerade vila den 7:e dagen. Med alla sina regler om hur många steg man fick gå. Och med alla sina bestämmelser och all sin bevakning. Och all sin kontroll av varandra och kontroll av sig själva. Och det var ju inte att vara stilla inför Gud. I en förlitan på att Gud förmådde så att säga att ge människorna vad de annars skulle ha kunnat producera under den där 7:e dagen eller det 7:e året. Det blev till sist inte en inrättning som betonade människans beroende av Gud. Utan det blev istället någonting som människan skulle göra åt Gud. På hästar vill vi ju rida iväg. Och vi vill ju vara duktiga och betyda något. Den lydnaden avskyr Gud. Just därför att den gör honom mindre än han är. Det är en lydnad som får Gud att krympa i våra ögon. Den lydnad som till sist gör att vi står där uppblåsta som ballonger och säger Gud har inga andra händer än våra. Fastän han säger att på dina händer har jag upptecknat mig. Jesaja återger det här lite grann i det sista kapitlet i sin bok, kapitel 66. De två första verserna. Så säger Herren. Himmelen är min tron och jorden är min fotapall. Varför ett hus skulle ni då kunna bygga åt mig och varför en plats skulle tjäna mig till viloplats? Min hand har ju gjort allt detta och så har allt detta blivit till, säger Herren. Men till den skådar jag ned som är betryckt och har en förkrossad ande och till den som fruktar för mitt ord. Vad skulle ni kunna göra som inte jag kan göra bättre? Kan ni bygga hus åt mig? Ja, men skulle vi inte bygga templet? Ja, det skulle ni göra. Men tro för allt i världen inte att jag är beroende av era tempel. Det är ju ni som behöver templet. Jag klarar mig ändå, säger Herren. Men där stillheten så att säga inte finns i botten av vår lydnad, där vänder vi alltid ut och in på perspektiven. Där blir lydnaden alltid en trältjänst. Och Gud krymper och krymper och krymper, och till sist kan han inte göra någonting utan att få hjälp av oss. Matteus 6:e kapitel. Tjugofjärde vers. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra, eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mamma. Därför säger jag er, bekymra er inte för mat och dryck att leva av eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte i lador. Men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än det? Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er, inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset på ängen som idag finns till och imorgon stoppas i ugnen, ska han då inte ha kläder åt er, ni trosvaga? Gör er därför inga bekymmer. Fråga inte, vad ska vi äta, vad ska vi dricka, vad ska vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter, men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen, den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Livet går inte att förutse. Och ingen av oss har sitt eget liv under kontroll. Ibland drabbas vi av den idiotiska tanken att vi skulle kunna ha livet under kontroll. Men det har vi ju inte. Just nu lär det ramla ner någon meteor på Jupiter, men det kanske kommer en här också. vilken dag som helst. Och det lär vi inte kunna göra mycket åt i så fall. Det är inte så hemskt mycket som vi kan styra och kontrollera. Och när vi upptäcker det, så säger vi till Gud att men det här kan ju inte vara meningen. Utan meningen måste ju vara istället att du vill ge oss kontroll över allt samman, så att vi kan känna oss riktigt trygga och säkra och ha det bra. Men Herren låter det vara så här, och han säger att låt du mig sköta allt det där, så ska jag lösa dig från bekymmer istället. Varför det? Jo, därför att det är din chans, säger Herren, att bli stilla inför mig. När du upptäcker hur lite du har kontroll över och hur lite du kan styra och ordna och dona jämfört med vad jag kan göra. Du måste ha en daglig påminnelse på den här punkten, annars så flippar du ut. Jag vågar påstå det. Vi fungerar alla på det sättet. Jag tror att utan undantag är vi så funtade att om vi tror oss ha läget under kontroll, så känner vi oss trygga. Och om vi tycker att nu har jag inte läget under kontroll, då börjar ångesten att blomma. Och det måste ju vara fel. Varför räcker det inte med att Gud har läget under kontroll? Ja, det där måste vi lära oss. Vi måste hela tiden, så att säga, handgripligt, erfarenhetsmässigt, påtagligt få känna vår otillräcklighet, vår oförmåga och möjligheten att förlita oss på hans kontroll. Okej, säger vi. Vi söker först hans rike och hans rättfärdighet. Ja, då ska vi få allt det andra. Vi ska bli unga, rika, friska och vackra. Och leva i perfekt välstånd av alla slag. Nej, säger Jesus. Varje dag kommer att ha sina bekymmer och kommer också att bära sina bekymmer. Var dag har till och med nog av sin egen plåga. Så lätt slipper vi heller inte undan. Annars hade vi ju tänkt att det var ju ett fiffigt sätt. Vi kan liksom få kontroll bakvägen över situationen. Vi går till Gud och så säger vi: åh, käre Gud, vi söker först ditt rike. Halleluja! Så då får vi väl kontroll över allt det andra också. För det var ju egentligen det vi ville ha. Hä? Säger Gud, den gubben går inte. Men jag löser dig gärna från dina bekymmer om du accepterar min frid, den som är annorlunda än den som världen ger. Ty världens frid består i att vi har makt över läget, att vi har hela situationen under kontroll. Medan hans frid består i att han har läget under kontroll och att han inte talar om för oss vad han tänker göra. Om man åtminstone förklarar det, tycker vi, så vi liksom i tanken i alla fall förstår att jaha, ja, nu gör han så därför att han tänker göra det, och sen tänker han göra det, och sen tänker han göra det, och det kan han ju få lov att göra. Ja, men inte ens så tillåter han oss att få kontroll över läget. Och så kommer det ett utmanande påstående här. Jag vet inte om du har tänkt på det förut. Men vår önskan att få kontroll över tillvaron, vår önskan att säga ha vårt eget liv i vår hand, det kallas för avguderi. Att tjäna mammon. Mammon har vi brukat identifiera med plånboken. Och så säger vi så här att ja, plånboken är inget större problem. Nej, nej. Kan så vara. Men mammon är ett mycket större begrepp än bara pengar. Det är allt som gör det möjligt för oss att äga vårt liv och hålla det i vår egen hand. Och därför så, det som så att säga, kan vi inte vara stilla inför Gud och i den stillheten så att säga låta oss fyllas med hans frid, om vi kanske inte ens vill. så är risken istället att vår fromhet blir en sorts mammons dyrkan. I sin våldsamma aktivitet, i sin tendens att spränga iväg på hästar. Ibland undrar vi ju lite grann i svensk kristenhet, vad håller Gud hus egentligen? Nu har vi ju väntat på väckelse så länge. Ja, säger Herren, jag vet det. Men jag väntar på er. Ni ska hoppa ner från era höga hästar. Och sluta hjälpa mig. Jag behöver ingen hjälp, säger Herren. Ni behöver inte hjälpa mig att ordna väckelse. Jag känner mig ganska förtörnad över att ni påstår att jag behöver hjälp på den punkten. Paulus, han uttrycker det härligt. En av mina verkliga favorittexter, alla kategorier, står i Apostlagärningarna 17. Jag kan inte undanhålla er denna pärla i bibelsammanhang. 24 och 25 verserna. Paulus står i Aten på Areopagen och predikar. Och så presenterar han en okänd gud för filosoferna och dagdrönarna på Areopagen. Och denna okände gud presenteras på följande sätt, 24 versen. Gud som har skapat världen och allt den rymmer. Han som är herre över himmel och jord bor inte i tempel som är byggda av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något. Han som själv ger alla liv och anda och allt. Alltså han accepterar inte att bli betjänad som om han behövde något. Och jag tror att om vi ska sätta upp en lista på vad svensk kristenhet behöver omvända sig ifrån, Så tror jag nästan för min del att det här toppar listan. Att vi gör Gud till en så liten Gud att han behöver hjälp av människohand därför att han inte förmår något. Vi går tillbaka till vännen Jesaja igen, till 40:e kapitlet. Där ska vi läsa de tre sista verserna, 29, 30 och 31. Och det är också ett sånt russin som vi brukar ta ur just den kakan. Ska vi läsa kapitel 40 får det bli de sista tre verserna. De är alltid lite lagom uppiggande. Vem känner sig inte trött? Han ger den trötte kraft och förökar den maktlöses styrka. Ynglingar kan bli trötta och utmattas och unga män kan falla. Men de som väntar efter Herren hämtar ny kraft. De får nya vingfjädrar som örnarna, så skyndar de iväg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta. Ja, de där sista raderna, åh vad de talar till våra hjärtan, eller hur? Den supereffektiva evangelisten som skyndar iväg utan att mattas och som färdas framåt utan att bli trött. Nya vingfjädrar växer ständigt ut när de gamla ramlar av. Åh, det stänker av fjädrar i alla riktningar och det brusar av mäktiga vingeslag. Visst, Herren har varit på färde. Detta är, så att säga, normalfallet för en kristen. Ja, det är bara det att vi ska inte göra hästkrafter av det här. På hästar vill vi ju jaga iväg. Utan detta är ju den kraft som fullkomnas i vår svaghet. Inte bara i vår tillfälliga svaghet. Utan när vi accepterar att vi som människor faktiskt är så maktlösa som vi är. Och inte försöker göra oss till något annat. Och det, jag tror inte den händelse att det i precis samma sammanhang talas igen om avgudadyrkan, verserna för. I 18:e versen till exempel. Vid vem vill ni då likna Gud? Vad finns honom likt att ställa vid hans sida? Månne en avgudabild, den gjuts som en konstnär. Och guldsmeden överdrar den sedan med guld, och med silverkedjor pryder så guldsmeden den. Den som inte har råd att offra så mycket, han väljer ut ett stycke trä som inte ruttnar. Och söker sig en skicklig konstnär som kan förfärdiga en gudabild som ej faller omkull. Har ni då inget förstånd? Ja, när vi så att säga ska göra en lydnad som inte har en utgångspunkt i stillhet, så blir vi på ett sätt avgudadyrkare. Gud krymper så för oss att till sist har vi en Gud som inte finns, och som det är till och med nästan risk att han ramlar omkull om inte någon stöttar upp den så att den inte rasar. Och här finns ju vår bekymmersmentalitet, som det ju aldrig talas väl om i skriften. Vi kan ju påminna oss systrarna Marta och Maria. Hur Jesus säger till Marta att bara ett enda är nödvändigt. Marta tyckte ju att hon var den lydiga. Hon blev ju till sist sur på Jesus, lustigt nog, och inte på Maria. När syrran sitter och är stilla vid hans fötter. Vi är så rädda för att vi ska få liggsår. Att vi ska fastna där. Nej, om du verkligen är stilla inför Gud, så är det ingen risk. Han kommer att fylla dig med ny kraft och med ny lust att gå ut igen. Stillheten är ju inte att man drar handbromsen och parkerar för tid och evighet. Utan det är ju alltså förutsättningen för en sund lydnad, så att den inte så småningom övergår i en osund lydnad, som utan någon riktigt skarp gräns till sist övergår i någon sorts avguderi. Där man tjänar sin egen vision, eller där man tjänar sitt eget samfund, eller där man snickrar och bygger på sin egen kyrka istället för att tjäna den Gud som det hela går ut på. Och den här stillheten, den kanske aldrig blir så viktig och så dyrbar som på bönens område. Vi ska gå till Lukas 11 kapitel. Och där läser från början. En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. När han slutade sa en av hans lärjungar till honom: Herre, lär oss att be liksom Johannes lärde sina lärjungar. Då sa han till dem: När ni ber ska ni säga: Fader, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Ge oss var dag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra synder, till också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning. Han sa till dem: Tänker att någon av er går till en vän mitt i natten och säger: Käre vän, låna mig tre bröd. En god vän som är på resa har kommit hem till mig och jag har ingenting att bjuda på. Då kanske han där inne säger: Lämna mig i fred. Dörren är redan låst och jag har barnen hos mig i sängen. Jag kan inte stiga upp och ge dig något. Men jag säger er, även om han inte stiger upp och ger honom något för vänskaps skull, så gör han det därför att den andra är så påträngande och han ger honom allt vad han behöver. Därför säger jag er, be så ska ni få, sök så ska ni finna, bulta så ska dörren öppnas. Till den som ber han får, och den som söker han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det någon far ibland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk, eller ger honom en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, ska då inte fadern i himlen ge helig ande åt den som ber honom? Har du tänkt på att detta är Bibelns enda undervisning om bön, hur man gör när man ber? När du har läst det här och förstått vad Jesus säger, så är du fullärd. Sen finns det lite texter som i Bergspredikan, att man inte ska stå i gathörnen och be för syns skull och sånt här. Och att man inte blir bönhörd för sina många ords skull. Men när Jesus ska lära ut vad bön är och hur man så att säga gör när man ber, så är det detta som gäller och inget annat. Han upprepar samma undervisning med lite andra ord, den här liknelsen om änkan och domaren, ni vet. Men poängen är precis densamma. Håll på tills det är klart. När du har fattat det så är du fullärd. Uthållighet och stillhet. Tänk vad vi har broderat på den duken. Och det är ju inte bara korsstygn vi har satt dit. Åh, vi har gett ut tjocka böcker med böneteknik. Hur man ska tacka fram bönesvar och hur man ska ropa fram bönesvar och kriga fram bönesvar. Och jag menar att, ja, det kan ha sitt värde. Menar, den ena bilden kan inspirera en och den andra bilden kan inspirera en annan. Men ska vi se strängt på saken, så säger Jesus en enda sak. Bön handlar om uthållighet. Och det är chockerande att se. Jesus tar ju också en festlig liknelse, om ni tänkt på det. Det är som att väcka en sovande granne mitt i natten. Det är att be, säger han. Och det är en liknelse som talar om hur det känns för oss. Gud är ingen sovande granne. Utan han är en god fader som inte ger en orm när man ber om en fisk och en skorpion när man ber om ett ägg. Utan han ger goda gåvor, han ger helig ande. Och ändå säger Jesus, ni måste vara beredda på att det här med bön, det känns som att väcka en motvillig granne mitt i natten. Så kan det vara. Och det är inget konstigt med det. Fortsätt bara. Och fortsätt. Och fortsätt. Det är hemligheten. Ja, men det var ju ingen märkvärdig hemlighet, säger du. Nej, det är det inte. Ytligt sett är det inte det. Men du vet, när man går in i en smärtsam bönekamp och inte vet hur det kommer att sluta. För det vet vi ju inte. Fortsätt, säger Herren. Fortsätt. Ja, vad händer då? Jo då, det händer naturligtvis en hel del med det eller dem som du ber för. Men oj, vad det händer med dig? Och det är ju det som är poängen i det hela. Om ingen annan blir något bönesvar i sammanhanget, så blir ju du det. Inom stillhet och förtröstan ska ni bli starka. Men ni vill inte. Och det ser man ju. Motvilligt kommer ditt folk när det samlas till bön. Bönesamlingar kan alltid utlysas i lilla salen eller i minsta salen eller ute i farstun. Det kommer alltid en gles skara gamla tanter. Varför det? Jo, därför att det är de som har lärt sig den svåra och långa läxan att hästarna leder inte till målet. Men att vara stilla och uthållig inför Gud, det är det som gäller. De har omvänt sig och blivit stilla. Därför kan de också vara lydiga på rätt sätt. Utan att övervärdera sin insats. Utan att krympa Gud i sina egna ögon. Utan att hemfalla åt avgudadyrkan, underligheter, villfarelser och konstiga lärosystem. Gud står fortfarande i centrum. Och det är det hela går ut på. Herre, vi tackar dig för att du vill fostra oss och rena oss. Här i en tid man kan åka jorden runt på några dagar och bli fullständigt vilsen i huvudet efteråt, så är vi så förtjusta i det här med hästkrafter och snabba ryck. Att detta med en lydnad som bottnar i stillhet, den är oss obekant. Att det kan vara bön när vi bara sitter tysta inför dig, väntande, med din heliga ande ropande i våra hjärtan, med suckar utan ord. Och det är oss också främmande. Bön ska vara ett vattenfall av ord. Effektiviteten är ju vår avgud, Herre. Vi har inte bronsstatyer i hörnen, men visst har vi avgudar. Herre, vi ber att vi ska komma till den punkten där vi inte orkar längre. Inte bara att vi kliver av våra hästar för att göra det som ett knep, liksom att nu ska vi väl ändå få väckelsen. Så kan vi sen skryta över att det var vi som klivade av hästen först och det var vår väckelse. Utan att vi verkligen kommer till den punkten när vi säger: Herre, vi kapitulerar inför dig. Vi orkar inte längre. Herre, jag tror att du då kommer att ta din boning i oss på ett sätt som vi inte väntar. Låt det ske snart, Herre. Det är så många människor som hungrar och törstar och går vilse. Amen.